hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Kyrkfika. I dagens avsnitt kommer ni att få möta Ulrika Torell. Ulrika har många strängar på sin lyra och just nu är hon tjänstledig för att satsa heltid på ett helt nytt projekt. Drömmen om att få odla och att tillgängliggöra odling för människor mitt i Habo har fått gå i uppfyllelse. Och den här drömmen lever hon just nu med i det som kallas för Gunnars gröna. Det kommer vi att prata om. Vi kommer också att prata om det som har blivit deras familjs vardag. I att de 2015 tog emot Amir in i deras hem. Och de har fått följa hans resa och kamp mot Migrationsverket för att få stanna i Sverige och faktiskt till den dagen när han fick sitt avslag. Vad har det inneburit och vad det har gjort med mamma hjärtat kommer Ulrika att dela. Ulrika kallar sig för en troende tvivlare och idag kommer hon att dela mycket av den brottningen och den längtan som finns i det. Så var med idag och lyssna. Då säger jag varmt välkommen till Ulrika. Välkommen att vara med här.
Tack så mycket. Jättekul att få vara här.
Ja. Jag tänker att för de som inte känner dig, vem skulle du säga att du är?
Oj, svår fråga. Jag är en medelålders småbarnsmamma med många bollar i luften, som har många intressen. Ett stort socialt engagemang, stor kärlek för min man, mina barn, och vill gärna hitta sätt att göra världen lite bättre, kan man säga. Det var ju världens största klischa. Men var lite klurig på att hitta sätt att göra någonting den här tiden jag är här.
Just det. Precis. Det kanske är en klyscha, men det är väldigt bra.
Ja, en bra klyscha är det ju. Men det låter lite sådär fisförnämt, tycker jag.
Ni är, eller du är inte från Habo?
Nej.
Nej.
Jag är invandrad.
Ja, precis.
Så jag kommer ifrån, jag är en bonatös som växte upp ett par mil söder om Jönköping. Och flyttade till Habo nu då för 6 år sedan, måste det vara.
Just det.
Så ändå ganska länge nu.
Ja, precis. Nu börjar du...
Jag brukar säga något år.
Nu
har det ändå gått så pass långt. Så att nu får vi säga 6 år.
Är det. Just det.
Ja.
Mm. Och så gift med Simon.
Mm. Precis.
Och har några barn.
Precis. 4 barn säger jag ju att jag har. Mm. Det tycker folk olika om. Jag har precis 3 egna barn som jag har tillverkat själv. Mm. Nästan.
Ja,
och en son som har varit familjehemsplacerad hos oss.
Just det.
Så Eira, Nilas, Nemian och Amir. Mm. 4 stycken.
Precis. Och det finns så mycket som jag vill prata med dig om i det här poddavsnittet. Men jag tänker, om vi ändå nu då är inne på familj. Vi kanske ska gå in i den med en gång. Liksom. Du nämner ju Amir som kom till er.
Ja, precis.
Kom till 2015 kanske? Eller?
Ja, precis. Amir bodde hos oss under 5 års tid. Var familjehemsplacerad genom kommunen. Mm. Och han kom dagen före julafton, tror jag. 2015 måste det ha varit. Mm. Som en liten tanig, skruttig 13-åring. Det var ju en väldigt kaotisk tid den här hösten under den så kallade flyktingvågen. Och allting gick väldigt snabbt. Jag ringde till kommunen och sa att vi har ett hem. Jag vet inte om det duger, men vi finns så. Och sen dröjde det bara några dagar så var han här liksom, på gott och ont.
Just det.
Man hade velat bli lite mer utredd. Det blev ju sen, men
det var en akut situation som skulle
precis.
Lösas.
Ja, precis. Det var ju på den då. Jag har jobbat inom socialtjänst. De har vänner som jobbar inom socialtjänst. Och visste ju hur det såg ut. Liksom, att det var kids som bodde i omklädningsrum och personalrum. Och liksom, det var ju en tokig situation. Liksom. Mm. Och väldigt en otrygg situation, framförallt för de här barnen som kom.
Visste ni då att det skulle bli för en längre tid? Eller var det då liksom en kortsiktig lösning?
Nej, vi hade ju liksom gått med på, om man säger, att vara familjehem. Och då, är det ju, då kan det ju vara allt möjligt. Men då kan det också vara en uppväxtplacering. Liksom, där, ja, man, just det, där man, många av de här killarna var ju lite äldre. Man placerar ju bara de som är yngre som inte liksom reder sig på institution. Liksom, under 15, då brukar man ju tänka. Och då förstod vi ju att det rör ju sig om en längre tid, liksom, om man kommer. Så att det hade vi nog ändå, vi hade ju funderat mycket kring detta på olika sätt, liksom. Men det kändes som att det var någonting som vi kunde göra. Mm. Som liksom, när man ser att världen, när man tittar ut och såg allt som hände i världen, så försökte i alla fall vi liksom hitta, vad kan vi passa in i detta, vad kan vi göra?
Mm.
Och då kändes liksom, ja men, vi har ju plats och kärlek och en vardag som fler kan ta del av om de just vill det. Och det är tillräckligt bra.
Mm.
Det kändes inte så främmande. Vi har liksom haft mycket barn runt oss och har liksom fått förstå att det finns väldigt mycket. Man behöver inte ha fött sina egna barn för att älska dem som sina barn. Liksom.
Nej, precis.
Och det är jag väldigt tacksam för. Så det var ganska naturligt. Liksom. Det var inte så. Jag har ju förstått att många tycker att det är väldigt skrämmande att ha ett annat barn i sitt hem. Och särskilt ett annat barn från en annan kultur. Liksom. Men vi, i början av vårt äktenskap så bodde vi utomlands. Jag och min man och jobbade mycket med barn som inte hade några föräldrar. Och hade mycket barn hos oss. Och jobbade också en kort period liksom, som familjehem där. Så då fick vi liksom lära oss att det är inte så himla knöligt mer än att man bara får en till person att älska. Det finns ju säkert massa andra knöligt. Det är knöligt att vara förälder liksom. Men den liksom tröskeln hade vi liksom redan kommit över. Så det kändes ändå ganska naturligt.
Och det ligger nog ganska mycket i det, tänker jag. Att det är bara att det är främmande för människor och då känns det lite läskigt liksom. Mm. Men att det kanske handlar om att våga visa på att det behöver inte vara så komplicerat. Eller komplicerat är det ju ändå, men
ja.
Att det behöver inte.
Men jag tänker att det också är en liten kulturell sak. Att familjen är ganska stängd i Sverige. Om man tittar i andra kulturer så förhåller man ju sig till familj och släkt på ett annat sätt. Liksom. Mm. Att vi har lite så här, hemmet är våran borg och här ska vi liksom vi vara. Mm. Så, på gott och ont liksom. För det blir ju en trygg liksom, härlig enhet. Men sen kanske vi har svårt att släppa in andra i den enheten. Mm. Både liksom vänner och familj och andra som behöver det liksom så. Så att, för oss så tror jag inte att det var liksom inte, läskigt, utan det kändes som att det kändes görbart liksom. Och jag förstår att det kanske inte känns görbart för andra, men då tänker jag att de gjorde fantastiska saker på andra sätt som vi inte skulle reda ut liksom.
Just det.
Så att man hittar nog olika vägar där när man såg att det fanns stora behov.
Vad skulle du säga att det har gjort för dig och kanske framförallt för en familj att släppa in en till människa i familjen?
Ja, men det har ju gjort massvis. Det är liksom framförallt liksom personligen, eller liksom, kanske inte just släppa in en till person, utan just att vi fick honom, en till person. Ja. Liksom allt som han är, allt han har, allt en ovärderlig människa som vi fick liksom möjligheten att älska och ta till oss som en familjemedlem. Liksom. Mm. Det finns så mycket fantastiskt i det. Sen så är det ju jättemycket som har varit svårt. Många av de här kidsen som kom har ju en väldigt tuff start och otroligt mycket trauma med sig, och det har varit jätteknöligt. Jag kommer inte sticka under stol med att det har varit liksom rosenskimrande, för det har det absolut inte varit. Det har varit jättetufft i perioder. För honom och för mig och för barnen, de andra barnen. Så. Men jag tänker för mina barn så har det ju verkligen liksom, det ger ju en, när de tittar på nyheterna och såg då liksom folk som stod vid gränsen i Grekland liksom.
Mm.
Och de kunde liksom koppla att där har Amir också stått.
Just det.
Då blev det var ofta många sådana där en sån båt har Amir åkt på. Alltså, det blev liksom kortslutning lite i hjärnan på dem. Att det fick den förståelsen som de har för människor. Tycker jag ju är. Den blev jag ju väldigt glad för att de förstår ju vad det är som händer. Liksom, de har ju sett en fysisk person som har gått igenom det här. Och liksom, de reflekterar över saker som jag tror att de inte hade reflekterat över innan. Och liksom ifrågasätter saker. Och det är jag ju väldigt tacksam för. Vi har ju fått en till familj i Afghanistan som vill få fira dubbla högtider. Både muslimska och kristna. Alltså det är ju
underbart.
Win-win.
Verkligen.
Så att det är, jag tänker att det är ju aldrig någonting som är... Det är ju berikande med människor som ser på det annorlunda. Och man måste också förhålla sig till hur man själv tänker. Och det är jättesvårt. Men också fantastiskt. Och liksom alla vardagar, alla fredagsmysar, alla läxor, alla gympapåsar. Det är liksom vardag. Det är inte så som att vi går runt och har liksom ett kulturutbyte. Det är ju liksom... tonårselände. Det är vardag som... Han har ju fullkomligt mänskliga behov som gör...
Just det.
Liksom så, som är knöliga för var och en. Och ännu mer behov på grund av det som han har fått utstå i sitt liv.
Just det.
Så det är väldigt, väldigt blandat. Men framförallt är jag ju bara tacksam att vi... Tänk att vi fick liksom lära känna den här människan. Tänk att vi fick ha honom som våran. Eller får ha honom som våran. Det är fortfarande våran. Och tänk att mina... barn har fått en sån brorsa. Nu börjar jag lipa. Så det är ju framförallt det liksom. Det pratas ofta om liksom, att vara familjehem. Att liksom, det där skulle jag aldrig kunna göra. Åh, vad ni är fantastiska. Och liksom, jag kan känna bara, men tänk att jag fick detta.
Ja, just det.
Tänk att jag får vara med om detta. Liksom, tänk att jag får vara trygghet till en sån här person. Liksom. Det är ju oftast inte, något som jag har lärt mig genom åren är ju att det är liksom inte så himla svårt att älska personer. Så att de flesta personer är, tillåter man det på något vis att öppna sitt hjärta. Vi gick in i det här att liksom, vi ska älska det här barnet som vårt eget. Det är liksom, det är utgångspunkten, det är det som det är det vi åtar oss liksom. Mm. Och då är det oftast inte så svårt, för de flesta människor är liksom guld. Så.
Ja,
sen är det mycket som är skaver kring oss och vi har mycket som inte funkar och liksom, men det finns ju väldigt få människor som inte är älsklingsbara, tänker jag.
Så.
Så jättesvårt. Men det är som att vara förälder liksom.
Precis.
Skitsvårt.
Men
man hade nog inte sagt nej tack efter man har gjort det.
Nej, liksom. Just det. Precis.
Oftast, så tänker jag.
Underbart. Jag tänker att men ni står ju i en situation nu som en del av har följt på sociala medier just kring Amir. Kan du säga någonting om det?
Ja, men absolut. Han fick ju ett utvisningsbeslut redan 2017 och vi har ju många år vetat att han kommer behöva åka tillbaka när han är 18 år. Sen kom det fram mycket ny information när hans familj väl förstod att han var tvungen att återvända. Som vi försökte anföra då till Migrationsverket, men som de valde att inte titta på helt enkelt. Vi menar ju att det finns liksom ganska goda bevis, både skriftliga och muntliga, och redogörelser för att han har skyddsskäl i Sverige och borde ha ett uppehållstillstånd. Och även om det inte vore så kan man ju tycka att det här är ett barn som var 13 år när han kom hit. Och har bott här hela sin formativa period. Att det kan vara rimligt att de här barnen, de är barn. Att få bara fortsätta sina liv. Liksom. Så att han är ju utvisad. Han har inte åkt tillbaka till Afghanistan för att han är rädd för sitt liv såklart. Men jag kan ju inte liksom säga var i världen han finns. Men hyfsat tryggt och lugnt har han det. Absolut inte så tryggt som jag skulle vilja. Nej. Och jag skäms för att han inte har det så tryggt som han ska ha det. Mm. För att han är människa. Liksom. Mm. Att han förtjänar mer än så. Men ändå helt okej. Okay. Och vi hoppas ju att hans utvisningsbeslut som togs 2017. Det går ju ut här i december. Så en möjlighet skulle ju kunna vara att ansöka om asyl på nytt. Eller fly vidare helt enkelt som många av de här killarna behöver göra tyvärr. Att vi skickar dem vidare på ytterligare en flykt. Liksom.
Mm.
Så det finns jättemycket sorg kring detta. Och sorg på många olika sätt. Framförallt för honom. Och att man bara vill att han ska få ro.
Mm.
Att han ska få... han kräver inte mycket. Han vill ju bara fortsätta det han har. Liksom. Han vill ju bara fortsätta sitt liv. Men också mycket sorg kring hur våra myndigheter fungerar. Vilka åsikter som finns kring de här barnen. Och kring det som kommer nya till Sverige. Som har tagit hårt, tror jag, på hela familjen. Så.
Ja, men det är klart.
Jag har inte pratat så mycket om det här på länge. Jag kände att jag blev lite känslig.
Mm. Men tack för att du delar. Och tack för det du säger. Och vi får bara be och hoppas att det får bli så bra som det kan bli för Amir och för er.
Och jag är så tacksam för allt stöd som vi har fått. Alla fina ord, alla kramar, alla... Ja, allt stöd helt enkelt som vi har fått ifrån alla. Både liksom här i Habo och runt om. Det har gjort ganska stor skillnad, tror jag. Framförallt för Amir som liksom har någon slags känsla av att vara oönskad. Liksom. Mm. Men att förstå att det finns de som tänker annorlunda. Liksom. Och att det är majoriteten, tror jag. Hoppas jag. Det är liksom det jag försöker hålla mig fast i. Och det har gjort en stor skillnad.
Mm.
Så. Men det är att jag försöker tänka att it's not over till it's over. vi ger oss liksom. Eller jag kan inte ge mig förrän han har det tryggt och han mår bra. Och nu är liksom bara fokus på att han ska orka och fortsätta. Liksom.
Precis.
Så det är ju inte synd om oss eller mig eller så. Det är ju, vi har vårt personnummer. Vi har alla rättigheter i världen.
Mm.
Men
alla har inte den
möjligheten. Alla har inte den möjligheten. Nej. Det är så orimligt.
Mm.
Men sant.
Mm. Nu, vi ska släppa det lite. Det här spåret.
Får du torka
tårarna lite. Och så ska vi prata om något helt annat ju. Tänker jag. Därför att du är ju just nu tjänstledig, har jag förstått det så.
Ja. Precis.
Och lägger väldigt mycket tid i ett nytt projekt.
Ja, det gör jag. Jag är ju en ganska finlig person. Det vet de som känner mig sedan länge. Som gillar att göra nya saker helt enkelt. Jag har ett stort odlingsintresse och har haft ett tag. Och har nu då under det här året begärt tjänstledighet och är ledig för att plugga ekologisk odling. Och så har jag försöker starta upp en liten stadsodling här. Mitt i Habo.
Ja, men det är verkligen mitt i Habo.
Mitt i Habo. Jajamän. Om det finns något centrum.
Ja, men så är det här ändå så nära centrum.
Ja, det kan man ändå säga. Det kan man skryta med. Absolut. Så är det.
Och vad är tanken liksom? Eller vad gör du?
Ja, nej, men som sagt. Jag tycker det är fantastiskt roligt och helande och välgörande för själen på något vis att se saker växa och gro och odla. Och har väl de senaste åren tänkt att åh, stackars mig som bor här mitt i samhället. Så hur ska det gå? Har väl de senaste åren liksom, men jag får väl helt enkelt bara börja där jag står. Liksom, vad har jag för möjligheter här runt omkring mig? Nu har jag inte en stor gård med massa hektar mark. Vad kan jag göra? Och då började jag snegla lite på granntomten och såg att här ligger en ödetomt i söderläge.
Alla gynnsamma förutsättningar.
Ja. Så då hyrde jag helt enkelt den här lilla tomten och har anlagt enkla odlingsbäddar på den. Där jag tänker att jag ska odla. Och förhoppningen är ju att det är fler som vill odla med mig. Att det finns människor som kanske inte har en egen odlingsyta. Eller känner att jag vill ha någonting att göra. Eller jag vill ha en gemenskap. Eller så att vi kan vara flera som odlar tillsammans. Så att det blir liksom en positiv, hållbar, både miljömässigt och social plats. Där man kan liksom träffas och se saker växa.
Ja, precis.
Underbart.
Ja. Precis när jag kom hem till dig nu så stod du i ett samtal liksom med en barngrupp som vill komma och titta. Alltså, hur har responsen liksom varit kring det här?
Men jag tycker att det har varit bra och ganska mycket. Det känns som att det är ganska inodlat nu.
Ja, absolut. Det här året har ju boostat allt av odling.
Ja, verkligen. Folk är ju smyg Ernst där allihopa. Och det är ju väldigt, väldigt kul. Så att det är ju medvind, det förstår jag ju. Men det finns ett ganska stort intresse. Nu har jag ju varit lite seg på bollen och varit mycket annat. Och jag har liksom inte riktigt hunnit och öppnat upp. Men nu på lördag så är planen att vi ska ha en liten info för dem som vill vara med och odla. Och när jag är nere på tomten så är det ju alltid, det är liksom 50% jobb, 50% snacka med folk som stannar och frågar saker. Så det är ju jättekul att folk kommer fram och pratar och frågar och tycker att det är kul framförallt. Att det är ett roligt initiativ. Det ser ju liksom, särskilt nu under vinter, och det ser lite skräpigt och liksom dant ut. Så jag är bara lite rädd, bara, nej, men tänk om folk bara tycker att det här är tröttsamt liksom.
Just det, de där galningarna.
Ja, precis. Vem är det som driver detta?
Ja, precis. Ja.
En småbarnsmamma med odlingshybris.
Och du har ett Instagramkonto för dig, som heter?
Gunnas Grona.
Just det, precis. Varför heter det det? Vem är Gunnar?
Ja, precis. Jättebra relevant fråga. Men något ska det heta. Vi satt och bollade lite namn, men hittade liksom ingenting som var bra och liksom kopplat till platsen på något vis. Men då såg vi att själva fastighetsbeteckningen var Gunnarsbo. Och det är det ju på de 90% av alla tomter runt omkring. Så det är ju inte så unikt i sig. Men då tänkte vi, här har ju Gunnar bott. Ja. Vi säger att det är Gunnars.
Just det.
Så det har inte så... Det har ingen
personlig koppling.
Det är ingen personlig koppling. Jag tänkte faktiskt först att det skulle heta typ Elvis Eng eller någonting efter min farmor som är liksom min största idol. Men då tänkte jag att det är bara kopplat till mig och det kanske inte folk tycker är så jättekul. Så då tänkte jag att nej, men det får bli Gunnars Grön. Ligger bra i mun, tänkte jag.
Underbart. Och sen så, alltså jag följer ju din Instagram. Det är ju ett ljuvligt Instagramkonto i liksom dina berättelser kring vad som händer och växer fram och sådär. Där såg jag ju att ni har skaffat ankor.
Ja.
Det tänker jag är lite av de galna idéerna som hänt. Vem gör det? Eller varför gör man det?
Ja, varför gör man det? För att man kan.
Man kan, ja. Absolut.
Jag dels tycker jag att det är lite kul och hitta saker som hitta sätt att göra. Jag vill ju ha lite djur. Jag är uppväxt på lantgård. Mina föräldrar lantbrukare själva. Och har väl insett de senaste åren hur pass mycket jag tycker om djur igen. Jag var ju liksom en sån här som låg på logen hela somrarna och kollade på kattungarna. Det var liksom det jag gjorde. Men nu har jag bott i tätort, har jag tänkt. Men jag älskar ju verkligen djur. Och har alltid tyckt att ankor är väldigt charmiga. Så dels bara för att jag tycker att jag gillar dem liksom.
Ja.
Och också för att de ska checka upp mina mördarsniglar i tanken. Jag vill ju odla så ekologiskt och hållbart som möjligt. Och då tänker jag att de är bra skadedjursbekämpare. Vi får väl se. De verkar bli jättebriljanta och smarta de här. Så vi får väl se om de hajar.
Jag får sån här koppling till serien Vänner. De har en anka och en kyckling i lägenheten.
Ja. A chicken and a duck.
Precis, exakt. det här kanske inte ens du har tänkt på. Men alltså, finns det någon koppling, tänker jag, då, i det som ni har gått igenom som familj? Och att liksom få det här med odlingen. Att det finns någon terapeutiskt...
Ja. Jag tänker... Det har ju varit jättesvåra perioder under alla de här 5 åren. Och jättehärliga också. Men i höstas när det liksom var som svårast kanske, då var det ju det som liksom räddade mig i alla fall i mångt och mycket. Att kunna gå ut i mitt växthus och vinterså något. Eller med riva i någon bädd helt ostrukturerat. Ja. Liksom bara
få ur lite
känslor. Ja, bara få göra något annat. Och få vårda något. Och få liksom... Så absolut liksom. Och jag tänker just den här... Jag har ju någon form av tanke att jag vill... skapa mötesplatser och hitta naturliga sätt för folk att hitta varandra. Både liksom i integrationssyfte om man säger. Eller om man mår dåligt psykiskt. Eller att det ska finnas många sådana platser där man kan träffas. Att, att förutsättningarna ska vara bra. Liksom. Sen gillar ju inte alla att odla. Men då kanske det finns någon som har någon liten bilklubb. Och någon som har att man hittar inkluderande mötesplatser. Så... Så både odlingen och liksom vad jag syftar till odlingen, att man ska kunna mötas där. Liksom. Det har jag absolut med det engagemanget göra, tänker jag.
Ja. Ja, men det kan få finnas något läkande i det.
Liksom. Oh ja, ja, verkligen. Mm. Och jag har ju ett ganska, liksom, vad ska man säga, ett abstrakt och akademiskt jobb i grunden och håller på liksom och skriver rapporter och grejer och bara kunna gå ut och liksom bada i en doft av hönsgödsel. Jag tycker att det är,
men, det är olika ifall man tycker att just den doften är den positiva med odlingen.
Men, ja, och bara känna att liksom att man, och det här jag älskar liksom nu när man ska gå ut till djuren på morgonen, går den här, nu romantiserar jag, det är ju när man bor på landet sen och har massa djur och utgödslingar fryser, så är det ju inte så mysigt. Nej. Men det här att liksom bara känna sig lite så här kopplad till jorden och förhålla sig till dygnsrytmer och liksom att man känner, jag tycker man blir grundad av det här att och få en respekt för jorden på något vis och verkligen en respekt för mat får man ju att hjälp vad svårt det är att precis. Få fram mat. Ja. Och det tror jag väldigt få har respekt för.
Mm.
Vad, dels vi letar extra priser och så jag tror vi inte förstår hur krångligt det är att få fram en mat. Liksom. Så att jag har ju en helt annan respekt för det växande och det jag liksom och det gör ju att man på något sätt känner sig grundad och liksom, som en del av naturen.
Ja, det.
Flummigt men sant, tycker jag.
Vi ska börja avrunda den här. Men jag har en fråga jag sitter och som jag ändå skulle vilja få ställa innan vi avslutar. Du har ju någonstans en form av grundtro liksom, på Gud i ditt liv. Vad betyder den tron för dig?
Jag tycker det är svårt att veta vad det betyder för mig. Som vi satt och snackade lite om här innan så är ju jag en verkligen en troende tvivlare. Eller jag har egentligen, jag känner mig trygg i att Gud finns och att han vill gott för oss. Men det är så mycket som är liksom, ja, men jag har en gudstro, absolut. Som jag tänker att det finns saker i mig som säkert är nedlagda. Så vet man ju inte, man kanske har haft samma liksom, tankar och engagemang och liksom så, om man inte har haft någon tro heller. Men jag är uppväxt inom frikyrkan och har väl liksom haft mycket funderingar på vad som är, hur jag passar in, framförallt kanske i kyrkan då, inte inför Gud kanske, men liksom i kyrkan. Jag är ganska liksom progressiv och har många åsikter och tankar. Och har väl liksom aldrig riktigt sett hur jag hur jag passar in i det helt enkelt. Men jag känner absolut att jag har en grundtro och liksom framförallt liksom i att alla människor är liksom okränkbart värde. Liksom det vi är skapade av Gud, det finns liksom något heligt i människor som vi är satta här att försvara på något vis. Och, Och att det är liksom, det måste vara våran primära uppgift här på jorden. Och göra det gött för andra människor. Annars så, och det tänker jag är på något vis kommer ifrån min gudstro. Man kan ju tycka så annars också. Men jag på något vis är det så här att jag blir lite så här. Nej, den här människan är liksom ovärderlig. Vi kan inte hålla på och liksom slösa runt med människor så här. Liksom.
Just det.
Sen så kämpar jag jättemycket med att hitta liksom en tro i vardagen och förstå liksom vad jag tycker och tänker och vad som är vad. Men jag tycker absolut att jag, det finns en Gud som vill oss gott. Men jag fnular mycket på detaljerna i det, som jag tror de allra flesta gör.
Ja, men precis. Det är nog ganska mänskligt.
Ja, oh ja. Det vore ju... Det var ju synd annars, tänker jag, om vi inte funderade över de frågorna. Så. Ja, det finns massa att säga om det. Men,
Och någonstans tänker jag att det är ju någonstans kopplingen tillbaka till där du började. Att bara så här, försöka göra det bästa av den tiden man har fått på jorden. Att, jag tänker du är inne på det lite när du säger det här. Att vi har fått liksom det här att förvalta. Att vi gör det bästa för människors okränkbara värde. Liksom. Att det...
Jag tänker att det låter så pretentiöst.
Ja, det gör det. Men det är ju fantastiskt. Alltså jag tänker att någonstans blir det ändå en holistisk liksom bild av att, så här, att få vårda, att få ta hand om det vi har. Och kanske finns det en gud som har varit med och någonstans ändå format det. Liksom.
Ja, ja, men absolut. Jag tänker att det ligger liksom något... Finns det liksom någon slags grundförutsättning att det ligger något heligt liksom i alla människor och så blir det ju väldigt svårt, tycker jag, att inte förhålla sig till att alla har rätt till sina mänskliga rättigheter. Nej, och liksom, eller jag tänker att det är absolut, jag är nog ganska liksom värderingsdriven person och liksom vill, det tänker jag väl att alla är i sig, det är väl bara att man det tar sig olika uttryck. Det är inte så som att man inte är driven av sina värderingar liksom. Men, jag har ju också väldigt bra förutsättningar för att liksom hitta på lite tokiga grejer, det har liksom inte alla. Jag har trygghet och jobb och en fantastisk man som stöttar mig kanske mer än man borde i allt det tokiga liksom. Så att det är också det att jag har ju möjlighet att liksom göra tokiga saker och då är det ju fantastiskt att jag kan göra det.
Du, stort tack för att du ville vara med. All lycka till er, jag tänker er familjesituation och till er projektet. Om man vill komma och besöka den här tomten, var är den alltså?
Den ligger på Malmgatan 19
Malmgatan i
Hav. Man får jättegärna kika på Instagram, för där kan man ju slänga iväg ett DM,
ja,
som de säger, ungdomarna, och komma i kontakt, eller bara komma förbi och prata.
Ja,
det är jätteroligt.
Så välkomna.
Kul att få prata med dig, tack så mycket för att du kom med.
Tack ska du ha. Och tack till er som har varit med och lyssnat.